Välkomna till dagens juridikpodden. Nu har domen fallit beträffande de tre poliser som åtalats för dödsskjutningen av Erik Torell i Stockholm förra året. Erik Torell som alltså hade Down syndrom, ett mycket uppmärksammat rättsfall. Alla tre poliserna frias. Två av dem som hade avlossat skotten stod åtalade och även insatschefen stod åtalad, men alla har alltså nu frias. Erik Torgesson, du vet mer.
Ja, jag har precis läst igenom den här domen. Det är, måste jag säga, en väldigt välmotiverad och pedagogisk dom. Säkert med anledning av den uppmärksamhet man varit kring fallet och den opinion, skulle man kunna säga, som då har vänt sig mot de här poliserna som då sköt en kille med Down syndrom. Men jag som har följt den här rättegången på plats och tagit del av åklagarens yrkanden och försvarets inställning och vittnesförhör tycker nog ändå att bilden har nyanserats under förhandlingens gång, och jag tycker att den här friande domen var väntad.
Ja, det är ju flera tingsrätten har ju listat här 10 punkter, och det verkar ju handla mycket om att det är saker och ting som inte går att fastställa juridiskt sett. Visst är det så, Erik?
Ja, men dels är det ju naturligtvis det. Vad gäller det här så är det ju så att de här tre poliserna som sköt, två av dem åtalade sedan, har tillsammans avlossat 25 skott. Åklagaren har ju då själv sagt att de här 23 första av de här skotten föll inom nödvärnsrätten, och det är då de två sista skotten som åklagaren menar har träffat i skuldran respektive ryggen som inte har fallit inom nödvärn eller putativt nödvärn och därmed varit brottsliga. Men rätten konstaterar ju då att det har inte gått att konstatera turordningen på skotten. Det har inte heller gått att konstatera hur Erik rörde sig under den här skottlossningen, så att man kan inte säga att skotten som träffade ryggen var de sista som träffade honom. Det är, som sagt, det var 2 av 10 punkter, och det får man ändå säga är både pedagogiskt och ganska starkt för en tingsrättsdom att på 10 punkter underkänna åklagarens åtal.
Man kan till och med citera domstolen här, att de skriver att händelseförloppet kan ha varit ett annat än det av åklagaren presenterade. Och det rör alltså gärningsbeskrivning, och det rör saker som turordning på skotten som sagt, och rörelsemönster hos Erik Torell, va? Och alltså det är ganska, i varje fall indirekt, kritik mot åklagarens bevisföring och egna bedömningar, får man ju faktiskt säga, eller?
Ja, men det tycker jag verkligen, och det är på flera ställen i domen som man återkommer till det här att åklagarens påståenden har så att säga inte varit i linje med eller rättare sagt mot den gällande lagstiftningen på ett tydligt sätt.
Men är det liksom på det sättet som du som bevakade rättegången så tätt, är det ungefär vad du förväntade dig?
Ja, det måste jag nog säga att det är. Efter att ha hört pläderingarna sista dagen så var jag ganska övertygad om att det här kommer åklagaren inte ro i hamn, om man får använda det uttrycket. Utan det fanns för stora brister här. Och framförallt gäller ju det den här nödvärnsinvändningen, att åklagaren menar att 2 av 25 skott inte faller inom det. När det då visade sig att hela skottlossningen av 25 skotten har avlossats inom en tidsperiod på mellan 3 och 10 sekunder. Att tro att då enskilda polismän skulle kunna göra en verkanskontroll och sedan då göra en ny bedömning av situationen och uppfatta att nödvärnsrätten har upphört inom den här korta tidsperioden. Det är orimligt, tycker jag.
Här pekar ju domstolen, tingsrätten, på att det faktiskt enligt forskning då, det som har presenterats som bevisning i samband med stark stress, kan bli fråga om tidsfördröjningar att uppfatta saker, och det behöver man inte vara kognitiv psykolog för att förstå, utan det vet vi från vardagslivet att när man är upptrissad och stressad så kanske man inte på sekunden förstår exakt vad som inträffar. Om man som polis då ska göra en verkanseld så verkanskontroll efter varje avlossat skott, så kanske den blir så fördröjd som man avlossar möjligtvis 2 skott inom citationstecken för mycket. Även här konstaterar ju då också domstolen mycket riktigt att poliserna i och för sig. Det kan ifrågasättas. Rättens ordförande Erik Lindberg, han säger att det kan tyckas anmärkningsvärt att polisen har sköt hela 25 skott på så här kort tid. Men det är en fråga som har fallit utanför tingsrättens straffrättsliga prövning, och det man har prövat är då de här sista två skotten. Och där kan man då med fog anse att det är inte uppenbart obefogat att man åtminstone trodde sig behöva avlossa ytterligare två skott från polisernas sida.
Ja, och det som blir intressant här tycker jag är ju åklagaren, till exempel när man förlorar som åklagaren gör på ett sätt som man får förstå den här domen som. Är det överhuvudtaget möjligt att överklaga här liksom?
Nej, jag håller med. Det är en så pass tydlig dom, och som sagt det är 10 punkter som listas som är indirekt då kritik mot åklagarens bevisning i det här. Det är 10 saker som han inte har kunnat visa som hade krävts för att det skulle bli fällande domar.
Samtidigt har vi sett friande domar i tingsrätten som vänder till fällande domar i hovrätten och tvärtom vid ganska många tillfällen. Så att om åklagaren på de här 10 punkterna inte instämmer i eller ens säger sig förstå tingsrättens bedömningar och grunderna för bedömningarna så är det inte omöjligt att han ändå överklagar till hovrätten, och vi kan inte föregripa hovrättens bedömning, men det har skett tidigare om man ska prata i rent generella ordalag, även om tingsrättens dom är väldigt tydlig här.
Ja, för så är det ju naturligtvis, men samtidigt så åklagarens yrkanden bygger ju på att det är de två sista skotten eller det sista eller näst sista skottet som har dödat Erik Thorell, och det är ju alla överens om, höll jag på att säga, åklagaren också efter förhandlingen, att man har inte kunnat fastställa turordningen på när de här skotten har träffats.
Vi ringde faktiskt upp en av de åtalade och numera frikända polisernas advokater, advokaten Anton Strand. Och så här säger han.
Ja, vi är förstås nöjda med domslutet. Ja. Att min klient är frikänd. Vi har också i pläderingen efterlyst jag också en frikännande med bred majoritet. Eller bred marginal, ska jag säga. Ja. Det tycker jag att vi har fått.
Hur reagerade din klient på beskedet?
Ja, jag har haft ett snabbt samtal med honom där han har mottagit beskedet att han är frikänd. Jag vill inte gå längre in i det.
Det var en nämndeman som var skiljaktig och ville fälla honom. Hur tänker du kring det?
Ja, jag tycker att det är förvånande. Den skiljaktiga meningen menar att dels skulle det vara utrett vilken ordningsföljd det är på kulorna. Och dels skulle det utifrån detta vara ett otillåtet våld att skjuta i slutskedet. Tingsrätten har kommit fram till det precis motsatta. Jag kan bara göra det konstaterandet och har ingenting mer om det.
Okej. Vad tror du om riskerna ur ert perspektiv att åklagaren driver det här vidare till hovrätten?
Ja, det vet inte jag. Jag hoppas att man ska nöja sig med den här domen. Jag kan väl se att utifrån tingsrätten som jag har inte läst hela domen än förstås, men i de delar jag har läst så kan jag konstatera att tingsrätten väldigt väl utvecklar hur man har tänkt och varför man har tänkt på det sätt man har gjort.
Ja, man har ju...
och, man har liksom till och med besvarat frågor man inte skulle behöva besvara. Och det är säkert utifrån att det finns ett stort allmänintresse kring det här målet. Det är väldigt tydligt, måste vara tydligt för åklagaren att bevisningen inte räcker för att det ska vara klarlagt i vilken ordningsföljd kulor har träffat målsägarna. Och man konstaterar också att inte ens om den saken var utredd skulle det gå att fälla till ansvar. Och det är väldigt välmotiverat. Jag hoppas att åklagaren utifrån det väljer att inte gå vidare.
Ja, det är ju till och med så att man listar 10 punkter som var för sig är skäl för att, så att säga, en friande dom.
Ja, ja. Det är ovanligt bred marginal i det här.
Ja, Anton Strand försvarar alltså då den polisman som åtalades för vållande till annans död och som nu har friats. En annan sak att ta upp i den här domen, det är ju den då tredje polismannen som åtalas, den så kallade polisinsatschefen. Han åtalas ju då för att ha gjort felaktiga bedömningar och då inte tagit det här på tillräckligt stort allvar, om man ska förstå på ett icke-juridiskt språk. Och här tycker jag att tingsrätten är oerhört tydliga och använder också en intressant skrivning. Så jag tänkte att jag ska läsa innantill ur domen. Och då skriver tingsrätten då att vad gäller tjänstefel så är syftet med det att då i efterhand kunna bestraffa konstaterade felaktigheter. Och tingsrätten skriver då följande: åklagarens talan i denna del innebär de facto att den tilltalade ska fällas till ansvar för underlåtenhet att i ett tidigt skede handla på ett sätt som i efterhand har visat sig vara objektivt felaktigt. Det fanns ju ingen verkligt beväpnad farlig person i området. Det är nästan så att man skulle behöva läsa det en gång till. Men åklagaren menar ju här att den här polisinsatschefen, han skulle ha gått upp i en högre beredskap eftersom att det kunde finnas en farlig beväpnad person i området. Och det skulle då innebära ett tjänstefel. Men det visar sig att det fanns ju ingen farlig beväpnad person. Det var ju Erik Toell som fanns där. Hur ska då detta kunna vara ett tjänstefel?
Ja, det är också vad den här polisinsatschefens försvarare Thomas Olsson pekade på under rättegången, att det här är, för om man använder ett vardagligt uttryck, allt för flummigt i åklagarens gärningsbeskrivning och bevisning för att man ska kunna hänga upp det på någon konkret befintlig bestämmelse kring hur en polisinsatschef ska agera. Och dessutom så konstaterar tingsrätten att det till stor del handlar om rent polisiära bedömningar där olika men var för sig godtagbara uppfattningar kan finnas. Det vill säga, i ett stressat uppskruvat läge och i en polistaktisk bedömning när man står där så kan det vara fråga om att göra olika bedömningar där ingen i och för sig behöver vara fel, där någon möjligtvis hade varit bättre och där en tragisk utgång som i det här fallet kanske hade undvikits om man hade gjort en annan bedömning, men det är inte straffbart att göra den bedömning som nu gjordes, va?
Nej, och det som händer här nu är ju att nu har saken prövats i tingsrätten, det kanske kommer prövas i hovrätten. Mycket av det som tingsrätten kommer fram till är precis det som du och jag, Erik, har diskuterat när du har rapporterat direkt från domstolen under när rättegången pågick. En fråga som aktualiseras är ju nu: när de här personerna har frikänts, kan de återgå till yttre tjänst?
Ja, det bör det ju inte finnas några som helst hinder för om de vill det. Det kan jag inte säga, utan de är ju redan tidigare, har då personalansvarsnämnden sagt att de får behålla sin anställning inom polismyndigheten oaktat om de skulle fällas. Så att de skulle vara förhindrade att gå i yttre tjänst, det kan jag inte säga.
Jag tycker att det är värt att än en gång återvända till det här citatet som jag tidigare återgav ifrån rättens ordförande Erik Lindberg. Han säger att det kan tyckas anmärkningsvärt att poliserna sköt hela 25 skott vid tillfället, men att den frågan alltså inte varit föremål för tingsrättens straffrättsliga prövning. Det tycker jag är intressant, därför att det i varje fall implicit pratas om, de facto pratas om att det är ett systemfel. Att man avlossar 25 skott i ett sånt här sammanhang, det kan tyckas anmärkningsvärt, men vi har inte prövat det i rättegången, men man kanske borde göra någonting åt det. Och det här är alltså ett systemfel i så fall, som handlar om att poliser är allt för dåligt förberedda, allt för dåligt tränade och övade i att hantera skjutvapen i stressade situationer, men att det då naturligtvis inte kan belasta varje enskild polisman, utan snarare ligger på ledningsnivå och säger att vi kan inte ha ett system där poliser är så här dåligt utbildade.
Nej, och den här domen kanske ytterligare kan belysa de problemen som eventuellt finns inom polismyndigheten, där man inte, ja, vissa personer i vissa situationer inte klarar av att hantera sitt skjutvapen för att man inte har blivit tillräckligt tränad eller vad det nu kan bero på. Och det kanske är jättebra att sådana här saker kommer upp till ytan även för oss i allmänheten, så att säga.
Ja, och jag pratade ju under rättegången i pauserna med Erik Torells mamma Katarina Söderberg flera gånger om vad hon hoppades med det här förhandlingen och rättegången. Och hon påpekade att det viktigaste för henne var ju inte att de här poliserna fälldes, utan att de eventuella brister som säger i polisens agerande uppmärksammades och att man då skulle förhindra att något liknande kunde hända igen. Och det tror jag nog att den här domen och uppmärksamheten kring den här händelsen har lett till att man ser över sina rutiner och, så att säga, gör vad man kan för att förbättra rutinerna?
Ja, och framförallt polisernas beredskap, mentala beredskap att hamna i såna här situationer, hur de ska agera. Jag pratade själv med en mycket erfaren vapeninstruktör inom polisen som sa att i den här typen av lägen där poliserna är på tå, alltså stressade och psykiskt hårt ansatta för att de verkligen tror att de konfronterar en beväpnad farlig person, då räcker det med att en trycker på avtryckaren på pistolen för att de andra så att säga per automatik och närmast som en ryggmärgseffekt tömmer sina magasin. Och det är det som i princip synes har skett i det här sammanhanget. Men hade man då haft det här lite mer återhållsamt att agera på ett annorlunda sätt och vara lite mer tränad i att göra bedömningar och sådär, så kanske vi hade fått en annan utgång. Och förhoppningsvis så är det det som Katarina Söderberg, alltså Erik Thorells mamma, eftersträvar, att poliserna måste tänka om i såna här situationer i någon mening utan att själva riskera sina liv. För det finns faktiskt tillfällen när poliser ställs inför fullständigt livsfarliga situationer där de måste agera på sekunden här och nu.
Ja, alltså den här situationen som den har beskrivits och som man har förstått den under rättegången, det är en oerhört stressad situation. De tror att de ska möta en livsfarlig gärningsperson. De ser en person med någonting som åtminstone ser ut som ett riktigt vapen i handen. De ropar polis, lägg ner vapnet. Då riktas det här vapnet mot dem och då öppnar de eld. Det är klart att det är en oerhört stressad, pressad situation. Och vad jag tycker kan vara värt att notera, det är att i den här patrullen då, det är tre poliser, så är det en av dem som bara varit polis under ett par månader. Och den frågan tycker jag man kan ställa sig. Är det lämpligt att en sådan person går in i en situation och då där det kan vara potentiellt dödligt våld? Det kanske är någonting att fundera på.
Men ska man inte vara färdigutbildad då? När man kommer från polishögskolan, vad ska man göra då?
Jo, men det är lite samma. Du har ju naturligtvis rätt i det, Wille. Men om man brukar säga när det gäller körkortsinnehav, så är det så att du har formell rätt att framföra ett fordon när du har körkort. Men det innebär inte att du är en fullfjädrad bilförare, va?
Nej, men det innebär ju då att polisen alltid ska ha någon full kontroll över exakt vilka bilar som åker på vilka. Alltså om man då skulle råka befinna sig i närheten med sin patrull och det är av vikt med extra förstärkning, ska en patrull där en person som inte varit polis i mer än ett år överhuvudtaget inte få befinna sig på den platsen?
Nej, det är riktigt. Alltså, vi har ju speciella enheter som då i den mån man kan och hinner tillkalla dem, som är betydligt då bättre tränade än vanliga poliser i utryckningstjänst. Vi har ju piketpatrullen och ytterst då nationella insatsstyrkan för att ta farliga situationer. Och piketpoliserna är ju tränade för att möta bland annat skjutvapen på ett helt annat sätt. Men ibland så måste, så att säga, citat, vanliga slutcitat, ordningspoliser eller utryckningspoliser som det heter numera, konfronteras i sådana här situationer.
Ja, och jag antar att de inte sätter två personer som inte har varit poliser särskilt länge i samma patrull, utan att man försöker mixa upp det med människor som har något mer rutin också.
Det får man hoppas.
Jag tycker också att vi ska ta upp eller åtminstone beröra det här, för att vi pratar ju om det här, nu pratar vi utifrån domen och ett juridiskt perspektiv, men till och med då domaren Erik Lindberg tar upp det här i domen och konstaterar att det är en oerhört tragisk händelse med många olyckliga omständigheter som sammanfaller, och framförallt då naturligtvis för Erik Thorells familj så är det här en fruktansvärd tragedi. Och jag tycker det är inte så ofta man ser den typen av skrivningar i domar.
Nej, och det speglar ju lite den uppfattning som har rått där ute, och det är mycket, har varit mycket känslor i omlopp, och ibland så har känslorna kanske tagit lite för mycket överhand, och man har fått höra människor som säger att man skjuter helt enkelt inte människor med Downs syndrom. Nej, det är klart att man inte gör det, men de här polisen har inte ens uppfattat att Erik Thorell hade Downs syndrom, och det är kanske en missuppfattning som då har uppstått bland annat till följd av att känsloläget och den djupt tragiska händelsen har fått överskugga de fakta som faktiskt finns i målet.
Ja, och sammanfattningsvis då, vad får Erik Thorells familj ut av det här? Vad får de för upprättelse? Får de något skadestånd, Erik, eller?
Nej, det får de inte heller. Och jag skulle väl säga så här att vad, nu ska jag absolut inte göra anspråk på att föra deras talan här, men vad jag tror att familjen åtminstone har fått ut av det här, att de har fått svar på de frågor de har haft. Vad hände när deras son och bror sköts till döds? Varför gick det som det gick? Och jag som har suttit med har åtminstone fått en klarare bild och en annan förståelse för att det kunde gå så här illa. än vad jag hade innan jag gick in i rättssalen.
Och avslutningsvis att Erik Thoréns mamma Katarina Söderberg också i det här tragiska sammanhanget kanske förhoppningsvis får den effekt hon vill, nämligen att något liknande inte ska behöva inträffa igen. Och i veckan som gick så presenterade undersökningsföretaget Universum hur attraktiva arbetsplatserna är för akademiker som ska ge sig ut på arbetsmarknaden. Detta gäller även jurister. Ville, du kan mer.
Ja, det som är intressant tycker jag är att det visar sig att offentlig sektor, om man nu får kalla FN då, som kommer på absolut första plats för offentlig sektor, det gör vi, är det som lockar juristerna allra mest. FN kommer som sagt på första plats, som nummer två ligger Utrikesdepartementet, trea Regeringskansliet, fyra Polisen och på femte plats Säpo. Så att ja... offentlig sektor är det som lockar juristerna.
De affärsjuridiska byråerna då, som har så stor ekonomisk utdelning inom juristbranschen.
Ja, de kommer ju enligt mig i alla fall häpnadsväckande långt ner. Där har vi White & Case, en stor affärsjuridisk byrå på 47:e plats och Mannheimer Swartling på 48:e plats. Och noterbart är att de alltså hamnar bakom kriminalvården, det är Kronofogden, det är Konkurrensverket, Tullverket, Lantmäteriet, Migrationsverket.
Ja, men bara så att jag förstår, är det yrkesverksamma jurister eller är det juriststudenter som har svarat i den här undersökningen?
Ja, de kallar det för professionals, jag utgår ifrån att det är yrkesverksamma jurister helt enkelt.
Ja, okay. Ja, men det är ju väldigt intressant och måste jag säga inte alls den bilden jag hade. Om jag skulle få frågan själv, var tror du att yrkesverksamma jurister helst vill jobba? FN, absolut. Men sen?
Ja, men FN och UD håller med mig. Jag tycker att det är jätteintressant för att Google kommer ju här på sjätte plats bakom dem som jag rabblade upp. Och jag skulle ju vara dödsäker på att Google och övriga såna här nya techbolag tar såna här svenska företaget Voi eller iSettle eller Spotify eller liknande skulle hamna mycket högre upp. Men det gör de i en del av de här andra yrkeskategorierna. Men bland jurister så verkar det ointressant.
Jag tror att till viss del ett företag som Google till exempel lockar inte för att det är juridiska utmaningar så mycket utan för att det är ett intressant företag på mitt i liksom en frammarsch i en digital värld och så vidare. Men och FN och UD lockar säkert för att människor är intresserade av att komma ut i världen och till någon i någon mening vara lite mer åt det humanjuridiska hållet kanske.
Ja, men jag tycker att de här siffrorna är glädjande för att om ju fler kompetenta människor som hamnar i offentlig sektor desto bättre tycker jag. Men som sagt, jag blir fascinerad över att de affärsjuridiska byråerna som erbjuder bra löner och goda förmåner i övrigt hamnar så pass långt ner. Alltså.
Personligen är jag oerhört mån om efter 30 år i den här branschen att vi får de allra, allra bästa juristerna till våra domstolar. Domstolarna, hur hamnar de här, Ville? Kan du det?
Ja, domstolsväsendet som det kallas då, alltså själva domarbanan hamnar på 12:e plats och det är ganska högt upp. Åklagarmyndigheten hamnar på 10:e plats och de har även en kategori som de kallar domstolsväsendet notarietjänstgöring som hamnar på 31:a plats. Så det är ganska högst upp också får man säga.
För min del får man gärna höja lönerna för domarna. Ta bort deras rätt till extra knäck som de har i bland annat högsta domstolen så att de blir helt oväldiga och oangripbara. Men att de också ska ha bra löner så att det inte av löneskäl är så att man väljer bort domarbanan.
Nej, men det kan man väl ändå konstatera utifrån den här listan att så särskilt hungriga på pengar verkar inte juristerna vara. Jag kan inte tänka mig att Lantmäteriet betalar mer vad man här med Swartling gör så att det måste väl finnas... andra saker, kanske regelbundna arbetstider och 6 veckors semester som lockar snarare än pengar.
Ja, det visar ju flertalet av de här undersökningarna som görs av andra företag än Universum och i andra branscher än juristbranschen att den typen av förmåner, vilket är mest intressanta och det brukar ju även kunna erbjudas av de här nya, mer moderna företagen att det är den typen av förmåner som man lockar arbetstagarna med. Och det kanske är så att de affärsjuridiska byråerna halkar efter på sånt och därför inte är lika attraktiva längre.
Hur påverkas de här valen eller önskemålen kanske ska jag säga av att idag är 6 av 10 juriststudenter på våra universitet kvinnor? Tror ni att det påverkar hur man vill se sin karriär i framtiden?
Ja, det kan nog vara en spaning som det ligger någonting i, att fler och fler jurister som kommer ut på marknaden är kvinnor och kanske har andra ambitioner. Så skulle mycket väl kunna vara.
Ja, nu är inte jag kvinna, men det som alltid är ett problem och har pratat om har ju varit det här med till exempel barnafödsel, att man i vissa företag och inom vissa branscher har svårt att vara borta i ett antal månader för att vara föräldraledig eller liknande och sen komma tillbaka och ha samma karriärmöjligheter igen. Det finns ju andra möjligheter då i offentlig sektor där det är mer tydligare reglerat och det finns regler att följa på ett annat sätt.
Ja. Vi har också idag alltså närmare 60% av de ordinarie domarna och närmare 60% av allmänna åklagare är idag kvinnor.
Ja, jag läste, jag tror att det var på Twitter så sent som idag, om någon av de här stora byråerna som hade fått frågan om de krävande arbetstiderna, att de hade så oerhört hög arbetsbelastning, och att svaret då var att jo, men vi har också väldigt mycket sociala aktiviteter för de anställda. Och då var det någon på Twitter som ställde att ja, så förutom att man ska jobba då 10-12 timmar om dagen så ska man delta i sociala aktiviteter. Det gör det ju väldigt svårt för en person med familj kanske att upprätthålla ett sånt jobb.
Ja, jag tycker det är värt att notera. Det finns några företag eller organisationer som jag tycker är värda att notera. På 20:e plats bland de arbetsgivare som jurister helst vill arbeta för så placerar sig Centrum för rättvisa, som är en organisation som försöker hjälpa människor som har hamnat i juridisk nöd på olika sätt.
Mot staten ska vi säga.
Mot staten, precis. Och på 16:e plats hamnar Sida, som ju är en väldigt stor förvisso men ändå en biståndsorganisation. Så kanske finns det också en trend där man söker sig till den typen av arbetsgivare snarare än privata sektorn. Och, ja.
Det är också det som många gånger jurister får svara på frågan kring varför du valde just juridiken och sökte dig till juridiken. Där finns ofta de här mer humanistiska och idealistiska bakgrundssyftena. Sen kan det ibland vara pengar som lockar och mer teknisk affärsjuridik som lockar. Men det här var på något sätt grunden för varför man läste juridik, i varje fall utifrån vad många av juristerna svarar på själva.
Och jag tycker också polisen får ju mycket spott och spe i media. Men att de hamnar på 4:e plats bland arbetsgivare som juristerna helst skulle vilja välja, det är väl superintressant.
Erik, varför började du läsa juridik en gång i tidernas begynnelse?
Ja, det är ju inte ett lika klassiskt svar eftersom att jag ville bli journalist men inte kom in på journalistutbildningen och tänkte juridik, det har man alltid nytta av. Sen blev det 3 år på juristlinjen innan jag sen blev antagen till journalistiken, och på den vägen är det.
Och idag sitter du som redaktionschef på Dagens Juridik.
Ja, det är inte illa alltså, men du känns som en humanist, Erik, tycker jag.
Ja, det tar jag som en komplimang och tycker även att den här listan i den egenskapen är väldigt glädjande.
Så kan det vara. Och därmed är Dagens Juridikpodden slut för idag. Tack för att ni har lyssnat och välkomna åter nästa vecka.